بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد اللهم يسر اللهم بارك اللهم وفقنا لما تحب وترضى. Vi fortsätter att tala om nikah, äktenskap, och vi talade i förra lektionen om förbjudna former av äktenskap, vilka kvinnor man inte får gifta sig med och vilka sorters äktenskap man inte får ingå. Och idag kommer vi, bihawlillahi ta'ala, gå vidare och tala om det äktenskapet som är korrekt. Hur går en islamisk vigsel till? Vad har den för villkor, kriterier? Vad har den för rekommendationer? Vad finns det för ogillade saker relaterat till vigseln? Och det är frågor som då ska diskuteras. Och dessa frågor, jag kommer röra vid dem ganska ytligt. För om man kollar på till exempel frågan om al-mahr, brudgåvan, så kan du se att vissa lärda talar om det kanske 30 sidor. Och vi kan inte fördjupa oss så mycket. Det skulle ta alldeles för lång tid att göra en eller två lektioner bara om mahr och brudgåvan. Utan vi gör det simpelt och vi håller oss till de viktiga frågorna, inshallah ta'ala, som alla måste känna till. Och som är liksom relaterat till oss och våran situation. Tayyib, vixen, som på arabiska heter al-aqd. Al-aqd, det vill säga själva vixen. Den är byggt på al-irada wa taradi, att båda parterna är nöjda och de är med på den. Och det här är någonting som det inte räcker med att man förmodar att de är nöjda med någonting. De vill nog gifta sig, så vi gifter bort dem. Som en överraskning. Det funkar ju inte, eller hur? Utan de måste uttrycka att de är med på själva äktenskapet. Att de är nöjda med alla parter. Och det är det som är själva syftet med vixen då, kan man säga. Att alla får säga sitt. Så att det inte är så att någon person gifter sig mot sin vilja. Och giftermålet har då vissa arkan, vissa shurut, vissa villkor, vissa pelare. Och vi börjar med ett av de viktigaste, och det är att walin, yani kvinnans förmyndigare, är med på detta äktenskap. Att det är han som är där och gifter bort sin dotter. Och vissa tycker att det låter gammalmodigt, speciellt i svenska ögon, att en kvinna måste ha en wali, att hennes far måste vara där och godkänna och liknande. Men det handlar bara om att förse kvinnan med vad som är bäst för henne. Att man är där, hjälper till och ser att hon inte blir förd bakom ljuset, att personen är bra. Att man tillgodoser att hon får sina rättigheter, helt enkelt. Det är bara det det handlar om. Och det handlar inte om det som vissa tror, att man ska gifta bort henne mot hennes vilja eller något sånt, utan det handlar bara att han är med och hjälper till. Det är det, han är där som en försvarare, en förmyndigare vid hennes sida. Det är det handlar om, helt enkelt. Och vi kommer också nämna att om walin inte uppfyller sin roll, han däremot vill förtrycka kvinnan, då får man gå över walin. Då tar man bort förmyndarskapet till någon annan. Så viktiga frågor att diskutera. Och en kvinna får inte gifta sig utan hennes walis tillåtelse. Och det här är baserat på flera koranverser och flera hadither. Och det är också åsikten av jumhur al-ulama, majoriteten av de lärda. Allah subhanahu wa ta'ala har sagt fankihuhunna bi'idhni ahlihinna, att gifta er med kvinnorna med deras familjs tillåtelse. Koranen, klart och tydligt. Här nämns familjens tillåtelse, det vill säga pappans tillåtelse. Och profeten alaihi salatu wassalam, han sa la nikaha illa bi wali. Det finns inget giftermål utan wali. Än ett sådant äktenskap är ogiltigt. Och han sa också, vilken kvinna den är som gifter sig utan hennes walis tillåtelse, fa nikahuha batil. Tre gånger. Då är hennes giftermål ogiltigt, ogiltigt, ogiltigt. Och dessa hadither är, inshallah ta'ala, autentiska. Och det finns många hadither som tyder på detta, och de stöder alla varandra, de stärker varandra. Och Och det här är också åsikten av sahaba radiyallahu anhum. Flera av sahaba som Omar och Aisha, Abu Huraira och flera andra sahaba nämner att en kvinna måste ha hennes walis tillstånd för att gifta sig. Och Ibn al-Mundir säger att vi känner inte till att någon av sahaba skulle ha en annan åsikt. Det vill säga att det är konsensus bland sahaba att kvinnan måste ha hennes walis tillstånd för att gifta sig. Och det här är också, som vi sa, åsikten av majoriteten, imam Malik, imam Shafi'i, imam Abu Hanifa, imam Ishaq, al-Zahiriya, de flesta lagskolor och de flesta kända lärda från förr säger att kvinnan inte får gifta sig utan hennes wali. Så det här är ingen så här udda åsikt eller någon så här, som vissa säger, så här salafistisk åsikt, så här extrem åsikt, utan det här är åsikten av majoriteten av de lärda. Hänger ni med? Och då har vi då en av de lärda som är känd här som säger att en kvinna kan gifta sig utan wali. Och det är värt att nämna, för det här är en viktig fråga där känslor blandas in. Ett ungt par vill gifta sig och det är kärlek och det, man blir förblindad och av sin kärlek, man vill gifta sig. Och då struntar man ibland i vad föräldrarna säger och kallas. Säger man, men det finns en åsikt att vi kan gifta oss även om pappa inte vill. Okej? Okay? Och det är åsikten av Abu Hanifa. Rahimahullah, han är på åsikten att en person, en kvinna kan gifta sig utan pappans tillstånd eller walins tillstånd. Och han har gjort sin ijtihad i den här frågan, alltså han har försökt att komma fram till sanningen och han anser att haditherna inte är autentiska och liknande saker, men sanningen är att koranverserna tyder på att hon kan eller hon måste ha wali, haditherna tyder på att hon måste ha wali och som vi sa, sahabas åsikter, en allt det här stärker att kvinnan ska ha wali då hon gifte sig. Det finns många, många bevis på den här frågan. Och Abu Hanifa är, som de andra av ulema, en person som har rätt och en person som har fel. Alla lärda gör ijtihad och ingen lärd är felfri. Det här måste vi muslimer ha förankrat i våra hjärtan. Att en lärd persons åsikt är inte ett bevis. Vi är inte som Ahlul Kitab. Där en påve eller präst kan komma och göra någonting haram till halal eller halal till haram. Ingen kan komma och ändra i islam. Förstår ni? Och visst, de lärda, de gör ijtihad. De har strävare i att komma fram till sanningen, de studerar åsikter och de kommer fram till olika beslut. Olika slutsatser. Så är det. Och profeten alaihissalam, han sa att om en lärd person kämpar att komma fram till sanningen och har rätt, så får han två belöningar. Och har han fel så får han en belöning. För att han kämpade i alla fall. Han försökte komma fram till sanningen. Men han misslyckades. Då respekterar man den här lärda personen. Vi säger inte någonting dåligt eller kränkande om honom. Men åsikten accepterar man inte. Så enkelt är det. Som Imam Malik en gång sa. Han var i Medina. I profetens moské alaihissalam. Och han pekade på profetens grav alaihissalam. Så sa han att varje persons åsikt accepteras och nekas förutom han som ligger i den här graven. Eller förutom profeten Muhammed alaihissalam. Det vill säga det finns ingen person i islam efter profeten Muhammed alaihissalam vars åsikt accepteras till 100%. Det vill säga att vi muslimer sätter en stämpel på alla åsikter att de är felfria, de är korrekta. Finns inte. Utan det här är bara till profeten Muhammed alaihissalam. Hänger med? Och det finns vissa som har gått till extremen och följer vissa lärda personer som att de skulle vara profeter nästan. Att man måste följa dem och deras åsikter är felfria och man får inte säga att de har gjort fel, det är respektlöst och så vidare. Och hur kan du trotsa den här imamen och liknande saker? Det här är fel, det här är extremism. Utan man tar medelvägen. Vi följer de lärda, vi respekterar de lärda, vi kör komparativ, vi kollar på vad de lärda har sagt. När det finns olika åsikter och vem av de lärda har mest rätt i en viss fråga och så vidare. Så är det bara. Och om en lärd person har fel, man respekterar den lärda men man följer inte honom blint. Om det är uppenbart att han har fel i en fråga. Taib. Och det är jätteviktigt. Ja. Men en intressant sak. Jag läste här idag att även Abu Hanifa säger att om en kvinna gifter sig med en olämplig person så kan pappan komma in och upplösa äktenskapet. Förstår ni? Så även där, om hon gifter sig med någon olämplig, även enligt den åsikten så kan pappan upphäva äktenskapet. Men Många bryr sig inte, utan det är bara de är kära, de är förblindade, de vill gifta sig och så vidare. Och sådana här äktenskap brukar oftast krascha. Jag har inte sett något sådant äktenskap lyckas. Då kommer vi till nästa följdfråga. Vem är El-Wali? Vem är då förmyndigaren som har rätt att gifta bort kvinnan? Och här finns en viktig sak. Vissa blandar ihop El-Wali och El-Mahram. De säger så här, men här är min Mahram. Mahram är en annan sak. Mahram är en person du inte får gifta dig med. Men bara för att en person är Mahram betyder inte att den personen är din Wali. Man ska inte blanda ihop de två frågorna. Okej? En person kan vara en kvinnas Wali och inte vara hennes Mahram. Hänger ni med? En person kan vara en kvinnas Wali utan att vara hennes Mahram. Som en person, en kvinna som konverterar till islam. Och imamen i moskén viger henne. Han är inte hennes Mahram. Han är inte släkt med henne. Mahram betyder att han inte får gifta sig med henne. Han får gifta sig med henne. Så han är inte hennes Mahram, men han är hennes Wali. Så man ska inte blanda ihop dessa två. Så vem är då kvinnans Wali? De lärda har diskuterat den här frågan. Och majoriteten säger att det är männen, eller de manliga släktingarna, på hennes fars sida. I följande ordning. Det är först och främst hennes far, pappan. Och om man kollar på haditherna så finner man att på profetens tid, alaihissalam, så var det flickornas eller kvinnornas fäder som gifte bort dem. Abu Bakr gifte bort sin dotter, Umar gifte bort sin dotter och så vidare. Så pappan är först och främst. På andra plats, om pappan inte finns eller inte är lämplig, så kommer farfar. Taib. Finns inte farfar så kommer kvinnans son. Om hon är äldre, frånskild och hon har en könsmogen son som är över 15, så blir han på tredje plats. Efter son, om han inte finns, så kommer al-akh al-shaqiq, helbror. En bror från pappa och mamma. Finns inte en sådan så bror på pappas sida. De har samma far men inte samma mor. Finns inte en sån så är det brors son. Brors son. Finns inte en sådan så är det farbror. Och sen kommer kusin, yani farbrors son. Okej? Okay? Och här nämner då de lärde att allt det här är på pappans sida. Yani al-wilaya är inte på moderns sida. Enligt majoriteten av de lärde så ska al-wilaya, förmyndarskapet, vara på faderns sida. Okej? Okay? Så vilken ordning var det då? Det var far, farfar, son, helbror, halvbror på pappas sida. Och sen var det brorson och sen var det farbror och sen var det kusin på pappans sida då, farbrors barn. Finns inte någon av dessa med i bilden så blir sultan, så blir ledaren eller qadi, domaren, hennes wali. Profeten alaihissalam, han sa i en hadith att sultan, ledaren, är wali för den som inte har någon wali. Okej, okay. En kvinna blir muslim i ett muslims land. Finns hon ingen släkting där. Då går hon till domstolen. Förr i tiden så var det ju att ledaren kunde vara både imam och domare. Som profeten Muhammad alaihissalam, han var allt. Han var ledare och han var imam och han var domare. Och det var han som gifte bort kvinnor. Han hade den förmyndarskapet att kunna gifta bort kvinnor. Nej. Taib, då kommer vi till en väldigt viktig fråga här. Vi som bor i Sverige, vi som inte har någon islamisk domstol, vi har ingen islamisk ledare i Sverige, vi kan inte åka och viga oss i ett muslimsland. Vad gör vi med en kvinna som inte har en wali? Då har de lärda sagt att man får då kolla på om det finns någon instans, muslimsk instans, som tagit på sig detta ansvar. Gärna en muslimsk instans som gifter bort folk, hjälper folk med äktenskap och skilsmässa och liknande. De har tagit den här rollen i samhället och de är accepterade av muslimerna. Då är det de man vänder sig till. Okay? Finns det inte någon sådan, då vänder man sig till en markas al-islami, den islamiska centret eller moskén. Och där kanske det finns någon representant, någon imam eller någon som viger folk. Då är det han som får ta den rollen. Finns det inte någon sådan, så säger de lärda att en kvinna kan då utse en person, en man, att vara hennes wali. Och vissa säger att det kan vara till exempel personen hon blev muslim med. han är mest berättigad. Den personen som kallade henne till islam, hon accepterade islam framför honom, han kan bli hennes väli. Annars kan det vara hennes väninnas man eller liknande. En person som då ser till att hon får hennes rättigheter. Det är bara formellt egentligen. Det är att han är med när hon viger sig och ser till att hon får hennes rättigheter helt enkelt. Ja. En annan viktig fråga, det är att vi nämnde nu den här ordningen. Man får inte hoppa över den här ordningen. Och jag har varit med om det här mycket. Att en kvinna till exempel viftar sig och hon säger att min pappa, men han är utomlands. Jag har inte kontakt med honom. Så brorsan gifter bort henne. Det funkar inte så. Utan man ska gå i den här ordningen. Även om fadern är utomlands så får man ringa upp honom. Vissa tycker att det är skämmigt, det är pinsamt, jag har dålig kontakt. Nej, men det där är helt oislamiskt. Att du brister i att ha kontakt med dina föräldrar som är wajib i islam. Om det är tid att ta kontakt med dem så verkligen nu, du vill gifta dig. Din far har rätt att veta att du ska gifta dig. Ta kontakt med din far. Bryt isen. Kliv ner från din höga häst. Ödmjuka dig själv inför Allah subhanahu wa ta'ala. Ta kontakt med din far. Du måste ha kontakt med sina föräldrar i islam om det inte är i någon kaossituation. Men generellt så ska man ha kontakt med sina föräldrar. Och tyvärr ofta sådana här som bryter kontakten, det är på grund av att föräldrarna skilde sig. Mamma blir arg på pappan och säger ring inte honom, han är ond och så vidare. Så barnen ringer inte pappan, arg på mamman och dålig kontakt. Och så. Barnen ska inte bli, vad kan man säga, offer i konflikten mellan föräldrarna. Barnen ska ha kontakt med båda sina föräldrar. Så, man ska inte hoppa över någon när det kommer till förmyndarskapet. Men om man då till exempel inte får tag på pappan, vad händer då? Han är borta, han är försvunnen, vi vet inte var han är. Och det är inte en fråga om dagar eller veckor, utan det har varit så här flera år eller månader. Då går man till nästa. Om pappan inte vill eller kan närvara, vad gör man då? Eller en person säger att jag har inte tid för det här. Då ger han el wikal. Han överlåter ansvaret till kanske någon annan här. Eller han kan överlåta ansvaret till någon helt annan. Pappa säger att jag inte kan komma, men jag överlåter ansvaret till den här imamen. Han får viga det helt enkelt. Det funkar också. Det kan han göra på telefonen eller skriftligt. Att jag gärna överlåter mitt förmyndarskap till den här personen. Ta en annan fråga. En syster har bara bröder. Pappa finns inte och så vidare. Hon har bara bröder. Typ 5 bröder. Vem är det som blir hennes wali? Kollar man på ålder eller spelar det ingen roll? Eller vad säger du? Ja, de säger att egentligen spelar det ingen roll. Alla bröder kan gifta bort henne. Men bättre att ha den äldsta. Ja. El-Wali, han har också vissa villkor. Det är inte bara vem som helst, utan El-Wali har vissa villkor. Ett, han ska vara muslim. 2, han ska vara aqil, han ska ha förstånd, det vill säga om han förlorar sitt förstånd är han inte passande att vara wali. 3, han ska vara baligh, han ska vara könsmogen. 4, han ska vara rashid, han ska vara en person som har eller förstånd, beter sig inte idiotiskt, han är inte så här hänsynslös och oansvarig, utan en person som tar ansvar. Så de här villkoren ska uppfyllas. Och här kommer vi till en annan viktig fråga. Och det är, eller låt oss ta det nu. Det finns en annan fråga först. Och det är, vad händer om el-wali nekar? En broder kommer och fria till en syster, de vill gifta sig och pappa säger nej. Du får inte gifta dig med min dotter. Det här kallas för el-adl. Och Allah har nämnt det i Koranen, el-adl. Har han rätt att göra så? Ja, säger du. Har vi någon som säger nej? Precis, vad är anledningen? Och så frågar varför säger han nej. Han ska ju försöka, alltså, han ska göra det bästa för sin dotter. Han ska göra det bästa för sin dotter. Som vi nämnde i hadithen tidigare, att om en man kommer och friar till er dotter, vars religion och karaktär ni tycker om, så ska ni inte neka. Så att man kollar på din vår khuluq. Men då säger den här farsan, tyvärr, vi vill ha någon med bättre utbildning. vi vill ha någon med högre inkomst. Taib. Eller du kommer inte från samma stad som oss. Såna här saker som man hör. Eller du är inte från vårt land. Är det här giltiga anledningar? Nej, det är det inte. Det är inte giltiga anledningar. Om det inte är så att en kulturkrock kommer göra kaos i äktenskapet. Då kanske man kan kolla på fördelar och nackdelar. Kanske bättre att inte gifta sig med någon från det här landet på grund av, jag vet inte vad. Men generellt så är det inte alls en orsak att neka en person i äktenskap. Och när man kollar på att en person är lämplig, som de lärda har nämnt, så handlar det inte om ursprung, det handlar inte om hudfärg, det handlar inte om ekonomi, utan det handlar om ett taqwa. Det handlar om Guds frukta, karaktär. Nej. Så en wali har inte rätt att neka en kvinna äktenskap av en lämplig man. Men, här är också jätteviktigt, vem är det som avgör den här lämplighet? Som vi sa, en person kan ibland vara dödskär i en person och säga, men khalas, han är 100% lämplig. Men det tycker hon, bara för att han är snygg, till exempel. Och pappan ser någonting annat. Han vet att den här personen, jag har hört att han har en dålig karaktär. Jag har hört att han är kriminell, jag har hört att han är si och så. Jag vet inte, hans förflutna, han har precis börjat praktisera. Allah är hur stabil han är, till exempel. Jag anser inte att han är passande för det. Och då säger hon, nej, det är adel. Du förbjuder mig för att gifta mig med honom. Han är bra. Vad gör man då? Då är det pappans ord som gäller. Hänger ni med? Och då ringer hon till någon imam och säger, ja, min pappa, han vägrar gifta mig med den här mannen. Han är jättebra, så, 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 så. Då gäller det att den här imamen inte är snabb och säger, ja, stackars tjej och synd om dig. Utan han måste kanske kontakta farsan och höra med, vad är ditt argument? Men höra båda sidorna. Om inte vara naiv och bara ta den ena personens parti. Ibland gör de så här, min pappa han ber inte, han är färsig och han är så och så och så och så. För att hon vill sänka hans yani, trovärdighet. Man måste vara försiktig med de här frågorna. I ett muslimskt land då går båda till domstolen. Hänger ni med? Domaren får höra vad argumentet. Om pappan har löjliga argument så säger han, gift bort din dotter, annars kommer vi att göra. Förstår ni? Då får hon sin rättighet. Och det också bevisar på det här med förmyndarskapet. Handlar inte om att neka kvinnan att gifta sig med en bra person. Utan det handlar om att se till att kvinnan får hennes rättighet. Och ser inte pappan till detta, så kommer domaren att ta hennes plats. Eller så får någon annan släkting ta pappans plats. Eller Walins plats. Hänger ni med? Vad händer om en Wali är en syndare? Är det ett villkor att han är muslim eller att han är jättebra muslim? Vad säger ni? Bara muslim, precis. För om vi säger att om han är en syndare och kallas, hans förmyndarskap räknas inte, det blir komplicerat. Alltså det betyder att bara för att en pappa röker, han får gifta bort sin dotter. Pappa rakar skägget, han får gifta bort sin dotter. Det blir väldigt svårt. Så nej, så länge han är muslim och han ser till att är kvinnans bästa, så är han hennes wali. Man kan inte bara komma och ta bort förmyndarskapet. Men sen finns det extrema fall där till exempel en wali inte ber. Det blir en komplicerad fråga. För där säger vissa lärare att han inte är muslim. Och en icke-muslim kan inte vara wali över en muslim. Men då gäller det att han aldrig ber. Om han ber ibland, han är en syndare. Men om han aldrig ber, enligt vissa lärare, nej, kallas. Då går man vidare till nästa wali. Allah alam. Vi går vidare till nästa fråga. Och det är då själva vixen. Då har vi här en man, en kvinna och en wali. Två vittnen. Själva vixen. Vad är det som händer i den? Det finns det som kallas för el-ijab wal-qabul. El-ijab, att man tillåter. Att man säger, jag gifter bort min dotter Fatima Khadija till dig, till exempel. Hon heter Fatima. Jag gifter bort min dotter Fatima till dig. Accepterar du? Det är el-ijab. Och han säger qabilt, jag accepterar. Det är el-qabul. Och hon säger, jag accepterar. Qabul. Acceptans. Okej? Det här är egentligen det enda som sker i ett äktenskap. En islamisk vigsel. Det viktigaste. Du har en wali, hans godkännande och deras godkännande. För att då se till att det inte är ett tvångsäktenskap eller liknande. Och då kommer vissa frågor som de lärde har diskuterat. Och det är när el-wali säger till mannen, jag gifter bort min dotter till dig. Måste han använda vissa speciella ord? Eller funkar alla ord som tyder på att han gifter bort denna dotter till mannen? Där finns det olika åsikter. Vissa säger han måste använda ordet zawaj, nikah och liknande. Medan andra, och inshallah den korrekta åsikten, är att alla ord som tyder på giftermål duger. Okej? Okay? Han säger, jag gifter bort min dotter till dig. Vad finns det med för synonymer på att gifta bort på svenska? Ja, du får hennes hand och så vidare. Som tyder på äktenskap, det är underförstått. Okej? Okay? Och att då personen också säger acceptera. En annan fråga, måste det vara på arabiska? Vissa lärare har sagt att det ska vara arabiska. Ja, nej. Grejen är så här, kan alla arabiska så är det bäst att det är på arabiska. Utan tvekan. Arabiska är det bästa språket och muslimska generellt pratar arabiska. Men det är inte ett villkor. Den korrekta åsikten är att det inte är ett villkor. Och speciellt med folk som inte har arabiska som modersmål. Anyway. Det kan ju bli komplicerat. Ska vi tvinga folk att prata arabiska? Jag förstår inte vad de säger. Utan kan alltså ta det på svenska, ta det på ert hemspråk och så vidare. En annan viktig sak, och det är egentligen underförstått, men de lärde har talat om det, att allt ska ske under en och samma sammankomst. Gärna till exempel, man sitter och ska viga sig och fadern säger, jag gifter bort min dotter till dig, och så accepterar du, han säger, jag måste tänka på saken. Ja, så går han iväg och kommer tillbaka efter en dag. Funkar det? Nej, då måste man göra om allting. Allt ska ske i samma sammankomst. Men det för oss till en annan viktig fråga. Och det är, får man göra vigsel genom telefonen? Nu ska vi gifta oss. Du har imamen, du har två vittnen, du har tjejen, du har allting. Men hennes farsa är på andra sidan jorden. Han vill vara med. Kan han vara med genom telefonen? Kan vi göra vigsel genom telefonen? Eller genom Skype eller whatever, FaceTime eller någonting. Funkar det? En fråga som de lärde har diskuterat. Och inshallah, det korrekta är att det går. Al-Majma al-Fiqhi, de vissa stora lärda har studerat frågan, och även Sheikh ibn Baz säger att det går. Man kan gifta sig på det här sättet. Men på villkor då av att man ser till att allting är i sin ordning. Det verkligen är den personen som pratar i telefonen och så vidare. Då funkar det. Ja. En annan viktig sak då, det är ju att båda går med på att gifta sig. Båda går med på att gifta sig. Att det inte är ett tvångsäktenskap. Och profeten, alaihi salatu wassalam, sa ju till en kvinna som kom till honom och klagade över hennes, att hennes far hade gift bort henne mot hennes vilja. Och då gav profeten, alaihi salatu wassalam, henne valet. Stanna med honom om du vill. Eller om du vill så kommer jag upplösa äktenskapet. Du ska inte behöva vara i ett äktenskap mot din vilja. Och i en annan liknande hadith så skilde han mellan dem. Han upphävde äktenskapet. Okej? Okay? Och det är jätteviktigt att en kvinna eller man inte ska behöva ingå ett äktenskap som de ogillar. För att vi pratade om äktenskap i första lektionen. Då nämnde vi att ett av syftena och visheterna bakom äktenskap är att vi ska ha al-rahma wal-mawadda wal-sukun. Vi ska ha barmhärtighet och kärlek. Och vi ska känna lugn med våra partner. Och de här sakerna uppfylls inte med en person som man ogillar. Du har tvingats in i ett äktenskap. Och ett annat argument som Ibn Taymiyyah nämner, det är att du får inte ens sälja en kvinnas tillhörigheter mot hennes vilja. Hur ska du då kunna gifta bort henne mot hennes vilja? Alltså, kan du jämföra en kjol och en kvinna? Det går inte. Och ett annat argument också, ett logiskt argument, att kvinnan har rätt att kräva khull om hon ogillar mannen, så har hon rätt att kräva att upphäva äktenskapet. En legitim orsak. Så hur i hela världen kan man då tvinga henne att gifta sig med någon som hon ogillar från första början? Det går emot all sunt förnuft. Och det här är jätteviktigt. För att vissa personer påstår att i islam så har vi hedersrelaterade äktenskap, vi har tvångsäktenskap, vi tvångsgifter bort människor och så vidare. Och det här är fel. Det är inte islamiskt. Utan i islam så har man en riba. Du måste gå med på det, parterna. Eller kabul, acceptans. Och om de inte gör det så är äktenskapet ogiltigt. Och personen har rätt att upphäva äktenskapet. Det är inte en giltig vigsel. Förstår ni? Så jätteviktigt. Det här är både mannen och pappan. Eller mannen och kvinnan. Ingen har rätt att tvingas in i ett äktenskap. Och det är sorgligt att se. Att vissa tar med sig dessa ruttna kulturer till Sverige. Och även att de finns i muslimska länder. Där man tvingar dottern att gifta sig med hennes kusin. Gifta sig med någon från hennes land. Gifta sig med någon mot hennes vilja. Och så vidare. Det är fel. Och det är sorgligt att se. Allah måste vara. Det är hennes val, det är föräldrarnas val. Samma sak med pojken. Man kan inte gifta bort någon mot personens vilja. Allah måste vara. Sen har vi också, i själva vigseln måste man ha vittnen. Profeten alaihissalam, han sa: La nikaha illa bi wali wa shahidain adl. Det finns inget äktenskap eller vigsel förutom med en wali och två pålitliga vittnen. Och han sa i en annan hadith: A'linun nikah, yani sprid att ni har gifte. Sprid informationen om att ni har gifte. Och de lärda är överens om att ett äktenskap som görs i hemlighet är ogiltigt. Yani, det vill säga, en tjej och en kille sitter, de sitter på en parkbänk med sin kompis, och så bara vigos. De är tre pers. Kompis, tjej, kille. Så bara vigos, vi gifter oss nu. Det funkar inte. Ingen wali, ingen vittnen, ingenting. Vi bara gifter oss. Det funkar inte. De lärde överens om att ett sådant äktenskap är ogiltigt. Okej? Okay? Utan det som är säkrast är att man då har två vittnen. Man ska ha två vittnen, och självklart också är det bra att man då sprider nyheten att man har gift sig. Att det inte är ett hemligt äktenskap. Utan syftet med äktenskap är att det ska vara en öppet, och man ska sprida nyheten. Dessa vittnen, finns det villkor på dem? Ja, det gör det. Det ska vara muslimer, det ska vara folk med förstånd, det ska vara folk som är könsmogna. Måste det vara män? Eller kan kvinnor vara vittnen? Vad säger ni? Ja. De flesta säger att det ska vara två män. Men vissa ulema, som Abu Hanifa, säger att det funkar med en man och två kvinnor. Eller fyra kvinnor. Och även al-Zahiri är för den åsikten. Allah alam. Nej. Men det säkraste är att ha två män. Nästa fråga, som också är väldigt viktig, och det är as-sadaq, och det är brudgåvan, mahar, brudgåvan, som också är ett måste, wajib, konsensus. Alla lärda är överens om att en man måste ge en kvinna en brudgåva. Och det är en viktig sak, att el mahar är kvinnans rättighet, är kvinnans gåva. Och ingen annan kan komma och göra anspråk på denna gåva. I vissa kulturer, när man betalar mahar, så betalar man pengar som föräldrarna tar. Eller föräldrarna tar en viss del av el mahar. Och det här är helt fel. Och som Sheikh Albani säger, att det här går emot den uppmaningen till god karaktär som islam har kommit med. Profeten alaihissalam, han sa: innama bu'ithtu li'utammima med makarim al-akhlaq. Allah har sänt mig för att fullborda människornas goda karaktär. Och han säger utan tvekan, hos alla med förstånd så går det här emot god karaktär. Att din dotter gifter sig och du gör det till business för att tjäna pengar. vad är det för karaktär, vad är det för akhlak, vad har den hör inte hemma i islam, denna karaktär. Utan det är kvinnans pengar och ingen har rätt att komma och göra anspråk på dessa pengar. Och de lärda säger att el-mahar är av två kategorier. Ja. Musamma och maskut. Och det är att den nämns i vixen eller att den inte nämns i vixen. Någon gifte sig och de skrev till exempel hon får mahar 10 000 kronor. Bästa. Och det bästa är att man nämner den, man kommer överens om, man skriver ner den. Så att det inte uppstår någon tvist senare. Men du sa så, nej, jag sa inte alls så. Och det blir tjafs. Det är helt löjligt att det ska bli så. Men man skriver ner den. Om man inte nämner el-mahar, det kallas för maskut, man är tyst. De viger sig och säger, du får mahar sen. Hur mycket? Vi tar det sen. Då måste man också ge henne mahar. Och då säger de lärda att då får hon likvärdigt till vad kvinnor i hennes släkt eller kabila eller familj får. Yani, om man gifter sig sådär, man har bråttom, man har inte tid att planera eller någonting, så kallas vi pratar om det sen, vi tar det sen. Och i hennes familj till exempel, alla har fått 20 000 kronor. Hennes släkt i landet, alla får 20 000. Och så har de gift sig, så kommer hon och säger, du får 2 kronor. Nej, det är inte schysst. Det funkar inte så, utan då har hon rätt till samma sak som de andra kvinnorna. Okej? Okay? En annan fråga är då bevisen på att man måste ge mahar. Det finns många, men Allah har nämnt i Koranen wa atun nisa sadaqatihinna nihla. Att ge kvinnorna sadaqatuhunna, yani deras gåvor nihla, det vill säga obligatoriskt. Ni måste ge kvinnorna deras gåvor. Och också hadith Sahl ibn Sa'd, som vi nämnde tidigare, mannen som kom, eller kvinnan som kom och ville fria till profeten Muhammad al-Islam och han tackade nej. Och sen så sa en annan man från Sahaba, gift bort henne till mig. Och då så sa han till den här mannen, har du någonting? Alltså vad har du för brudgåva? Han sa typ, jag har ingenting. Jag har ingenting. Och det nämndes då att profeten sa till honom, gå och leta efter någonting även om det skulle vara en järnring. Även om det skulle vara en järnring. Och järnring kostar några kronor. Så leta efter någonting. Det betyder att man måste ge någonting i mahar. Det går inte att hoppa över mahar. En annan fråga är, vad är gränsen på mahar? Finns det någon gräns på hur mycket eller lite man ska ge? Vad säger ni? Finns det någon gräns på islam har satt ett tak? Max är en mille till exempel. Minimum är en krona. Finns det någon sån gräns i islam?
Nej.
Nej, det gör det inte. Islam har inte satt någon gräns. Men islam har uppmanat till att inte överdriva i mahar, som vi kommer nämna. Islam har uppmanat till att göra det enkelt när det kommer till maharfrågan. En annan fråga är, vad duger som mahar? Jag måste det vara pengar. Då säger al-ulama, de lärda, allting som räknas som alltså mal, det vill säga egendom som funkar i handel. Och det måste också vara halal och personen måste vara eller ha denna sak i sin ägo. Han måste kunna överlämna den. Eller han kanske inte har den i sin ägo, men han måste kunna överlämna den. Det ska inte vara någonting som är omöjligt för honom att skaffa. Okej? Okay? Och det är viktigt, för att när vi säger allting som funkar som ett värde i handel, så säger de lärda att även här faller det in arbete, eller ijara, eller ta'lim, att undervisa. Och beviset på det är berättelsen om Musa a.s. i Koranen, surat Qasas, eller hur? Där, när han lämnade Fir'aun och han kom till Midjan och han såg de här två kvinnorna som vattnade sina djur och han hjälpte dem. Och han gjorde dua, Allah besvarade hans dua. Och han träffade då deras far som sa att du får gifta dig med en av mina döttrar på villkor av att du arbetar åt mig i 8 år. Det var hans mahar. 8 år. 8 år av arbete. Så det är inte att hon får någonting i handen, utan här är det en tjänst. Och samma sak mannen med järnringen som inte hittade den. Då så sa profeten till slut, kan du någon Koran? kan du någonting från Koranen? Han sa, jag kan de här verserna, de här kapitlerna. Då så sa han att jag gifte bort dig till henne med den Koran som du kan. Yani du ska lära den till henne. För att du vet att, att lära sig någonting kan vara en utbildning som kostar pengar. Så då blir det värdet av mahar. En annan sak också, det var som han nämnt i en hadith, att en persons islam kan vara mahar. Det var Suleim. Suleim blev muslim och hennes man var inte muslim. Eller det var en man som ville gifta sig med henne. Jag minns inte om han var hennes man i Jahiliyyah. I alla fall han ville gifta sig med henne. Och hon sa, om du blir muslim så är det brudgåvan. Och han accepterade islam. Fakana sadaqu bainahuma. Det blev då mahar mellan dem. Hans islam blev hennes brudgåva. Hon fick ingenting i handen. Hon fick någonting bättre. Att han accepterade islam genom henne. Men generellt, el-mahar ska vara egendom. Ska vara pengar. Eller guld, eller silver, eller som vi sa, någon form av arbete som är värt pengar. Det kan även vara som vissa, de sätter en resa, till exempel en hajjresa eller liknande. Att det är någonting som har då ett värde. En annan fråga. Om du gifter dig med en kvinna, kan någon annan än du betala mahar? Kan din farsa komma in och säga att betala? Eller måste det vara du som ger pengarna eller guldet till kvinnan? Vad säger ni? Kan någon annan betala? Vad säger ni där bak? Det går. Vad är beviset? Det finns bevis. Det går. Från Sira. Ett bevis från Sira. Någonting med Salama. Eller Habiba. Habiba. Är ni som vet? I alla fall, hennes man dog i Habasha. Och då gifte hon sig med profeten alaihissalam. Och Najashi gav eller betalade mahar. Kung Najashi betalade hennes mahar åt henne. Så det bevisar att det är tillåtet. Ta en annan fråga. Om man då gifter sig, att inreda en lägenhet, på vems ansvar faller det? Är det en del av mahar? Faller det på mannens ansvar eller kvinnans ansvar? Vad säger du? Mannens? Nej, 100% på mannen. 100% på mannen. Och det har ingenting med mahar att göra. Men han kan inte säga att mahar är att jag köper en soffa, en bil och bla bla bla. Utan alltså, mahar är någonting annat. Att han förser henne med lägenhet är hans skyldighet. Men om hon sen vill hjälpa till, det är en annan sak. Det är frivilligt, det blir en gåva, det blir sadaka från henne. Men det är ingenting som man kan kräva. Tajib. Nu kommer vi till en viktig fråga här. Och det är just att man inte ska överdriva i mahar. Man ska inte göra som många har gjort idag. De har gjort det till business. Nästan som att man säljer sin dotter. Och man har gjort det till någonting för att skryta. Och ögonkänneri att visa upp sig. Det är en business. Att vår dotter ska få mer än er dotter. Ja? Vår dotter ska få mer än er dotter. Eller dottern vill bara gifta sig. Och säger kalla sig 5 000. Så här, du, tror du att du är gratis eller? Vad ska folk säga? Vad ska grannarna säga? Och liknande saker. Det handlar bara om vad folk tycker. Det handlar inte alls om vad islam säger. Eller vad hon ens vill. Hon kanske inte vill ha någonting alls med skina. Men föräldrarna kommer med sin kultur och tradition. Och sätter jättesvåra villkor på mannen som vill gifta sig. Och det här orsakar stora problem i den muslimska världen. När kulturen kommer före islam. Islam är en enkel religion. Din och yusr. Och att komma och sätta flera 100 000 i mahar som villkor är svårt. Det ska vara muqaddam, det ska vara akhar, det ska vara guld, det ska vara en dyr fest och det ska vara en dyr lägenhet. Saker som ungdomar inte har. Var glad om ungdomarna har ett jobb och en utbildning. Eller hur? Så skulle du komma och kräva flera 100 000. Det funkar inte. Så det här orsakar vad? Det orsakar att ungdomar inte gifter sig. Trots att vi nämnde i förra lektionerna, profeten alaihissalam sa, ungdomar, ni som kan, gifter. Eller gifter, annars det är inte komplicerat. Men då kommer kulturen och föräldrarna här och sätter stopp. Nej, man har 200 000, 300 000 och fest 100 000. Och, alltså uppe flera 100 000. Bara för att gifta sig. Det orsakar bara att de inte kan gifta sig. Pojkar, flickor. Och vad händer när man inte kan gifta sig? Man inte får el-halal. Folk vänder sig till el-haram. Kanske gör zina istället. Och liknande saker. Det kan leda till att folk får depression. De mår dåligt. Om vi gifta sig, det går inte. Gifta sig, det är en dröm. Jag var glad om jag gifte mig när jag är 30 i vissa länder. Och tusen, hundratusentals ungdomar sitter ogifta. Och båda vill gifta sig, kvinnorna och pojkarna. Männen och kvinnorna, men föräldrarna sätter käppar i hjulet. Kulturen sätter käppar i hjulet. Det orsakar problem, fitna. Som han alla. Kanske till och med männen börjar åka och gifta sig utomlands. Där man inte har sån kultur. Kvinnorna är enkla, de kräver inte mycket. De blir glada bara de får gifta sig allas. Och då blir kvinnorna i hemlandet utan män. Hänger ni med? Det orsakar mycket problem. Som han alla. Och inte bara det, det kan orsaka också den här högmahar, att mannen hatar kvinnan. När han sen gifter sig och han ser på henne, han ser bara på sin skuld. Du är den som orsakar att jag är skyldig i banken, eller jag vet inte vad, 300 000 spänn. Och jag ska nu betala av det här, jag vet inte hur många år. Men han ser henne som, hon är problemet. Och islam har då uppmuntrat till att inte kräva för mycket mahar. Profeten alaihissalam, han sa khayr as-sadaq aysaruhu. Den bästa mahar eller sadaq mahar är då den enklaste. Och profeten sa också inna min yumnil mar'a. Den är från gott tecken i en kvinna taysir sadaquha, att hon vill ha en enkel mahar. Och då så sa mannen Urwa, som hörde hadithen från Aisha, som var från Tabi'in, han sa, och jag säger, att från shu'um, ett dåligt tecken, det första dåliga tecknet från en kvinna, är att hon vill ha mycket mahar. Yani, ett gott tecken, sa profeten alaihi salam, är att hon vill ha lite mahar. Och då säger denna Tabi'i, det första dåliga tecknet är att hon vill ha mycket mahar. Umar radiallahu anhu sa också, överdriv inte i mahar till era kvinnor. För om det skulle vara någonting ärofullt i dunya och taqwa till Allah azza wa jall, så skulle den som är mest berättigad till detta vara profeten sallallahu alaihi wa sallam. Och så nämnde han vad han gav till sina fruar och vad hans döttrar fick i brudgåva. Och han sa att ingen av dem fick mer än 12 uqiya. Så här säger Umar radiallahu anhu en väldigt viktig sak. Att om hög mahar skulle vara någonting som vi eftersträvar i vår religion, någonting som är bra och ärofullt, då skulle den första som kräver hög mahar vara profetens fruar alaihissalam. Och han skulle kräva det för hans döttrar. Men ingen av dem fick mer än 12 uqiya. Och när man räknar 12 uqiya, vad det blir i dagens valuta, viss vikt av silver, så hamnar det runt 7000 kronor i dagens pengar. 7000 kronor. Yani profeten alaihissalam gifte sig med ungefär 11 kvinnor. Hans döttrar gifte sig. Ingen fick mer än 7000 i mahar. Så om det skulle vara någonting ärofullt och bra, så skulle de ha tagit mer. Yani, hänger ni med? Så att detta tyder på att man ska inte överdriva. Man ska inte överdriva när det kommer till mahar. Man ska underlätta. Och inte göra det svårt. Och som han alla ibland, man har varit med i vixlar. Man har hört om folk som har en stark kultur. Och det är tjafs om pengar. Pengar, det är som business. Som att man köper eller säljer en häst eller någonting. Ja, ni 200 000, 100 000, 300 000 och bråk och tjafs. Och så ser du någon syster som är kommit hit. Och säger, jag vill inte ha någonting. Jag vill bara gifta mig. Men du måste få någonting. Och säger, okej, en krona. Och alla, jag har sett flera gånger. En krona, jag har sett 5 kronor, jag har sett 10 kronor. Vissa de vill ha Mushaf, Koran. Han säger, ta mig till Mekka. Det är enkla, subhanallah. Och sen, muslimerna gör det svårt att lansta. Alltså de som är födda muslimer, kulturen. Gör det otroligt svårt att lansta. En annan fråga som också är relaterad till mahar. Det är, kan man dela upp den? Kan man dela upp den? Kan man ta den som en skuld? Kan man ta den som en skuld eller dela upp den? Ja, det kan man. Och det är det som idag kallas för el-mu'ajjal och el-mu'akhar. Det som är sunna är att betala allt. Och att kvinnan får el-mahar innan de konsumerar äktenskapet. Innan de har samlag. Och vissa ulema säger att hon till och med kan neka samlag tills hon fått hennes mahar. Okej? Okay? Så rekommenderat att hon får hennes mahar innan de konsumerar äktenskapet. Men ibland, som vi sa, kanske de kulturen, de sätter du ska betala 100 000, han säger 50 nu, 50 om ett år till exempel, och man skriver det på ett papper, det funkar, det går också. Eller det vanligaste som vissa också gör, de skriver 50 000 nu, och om vi skiljer oss, jag skiljer mig från henne, får hon 100 000. Det funkar också, och det är det som de många kallar för en muachar. Och vissa kulturer, de tar det nästan som obligatoriskt. Vadå, måste finnas muachar? Nej, i sunna finns ingen muachar. I sunna finns muqaddam, att hon får mahar när man gifter sig. Men det faller in under shurutunika, äktenskapsvillkor, vilket vi kommer att prata om nu. Att äktenskapsvillkor ska man hålla. Och vad är äktenskapsvillkor för någonting? Det är som, tror det heter på svenska, förord, eller? Äktenskapsförord som man skriver då man gifter sig. Och vet, svenskarna talar ibland om fördelning, att vi gifter oss, vi delar på allting, eller vi gifter oss och vi delar inte på allting, och så vidare. De har kontrakt, de går till advokat och så vidare. I islam kan man också skriva villkor. Och de lärda har talat om 3 olika sorters villkor. Villkor som är i enlighet med islam, villkor som är emot islam, och villkor som varken är för eller emot islam. Okay? Villkor som är enliga med islam, att man gifter sig, och kvinnan skriver på kontraktet. Och de här villkoren är antingen muntliga innan äktenskapet eller skriftliga vid äktenskapet. Och det är inga villkor som kan komma efter äktenskapet. Alltså om man gift sig så efter en vecka så säger man jag kom på ett villkor. Nej, alltså det här är innan äktenskapet. Och det spelar ingen roll om de är muntliga eller skriftliga. Man måste hålla dessa avtal så länge de inte går emot islam. Så vi har villkor som är förenliga med islam. Att kvinnan säger till exempel, jag har som villkor att du ska be dina 5 böner. Jag har som villkor att du ska fasta ramadan. Jag har som villkor att när vi får pengar ska vi åka på hajj. Alltså, det är villkor som är helt en hand i hand med islam, eller hur? Då måste man hålla, det är ingen snack om saker. Villkor som går emot islam, det får man absolut inte hålla. Jag har som villkor att om vi gifter oss så ska du sluta be. Du ska raka skägget. Du ska börja ha guld. Du ska bli en musiker. Det vet jag. Hon kommer värsta sina haramvillkor. Eller han kommer med haramvillkor på henne. Det funkar inte heller. Jag har som villkor att om vi gifter oss ska du ta av dig hijab. Jag vill bara ha en kvinna med tajta jeans. Jag vet inte vad. Det funkar inte. De här villkoren är ogiltiga. Och sen har vi de här 3 villkoren. De som varken är för eller mot islam. Och det korrekta är inshallah att de villkoren måste hållas. Profeten alaihissalam, han sa att de villkor som är viktigast att hålla är de villkor där man har gjort sin fru halal. Eller de villkor och avtal där man har ingått en vigsel. De villkoren är de viktigaste villkoren att hålla. Och Allah subhanahu wa ta'ala har sagt i Koranen, ya ayyuha alladhina amanu awfu bil uqud, troende, håll era avtal. Och profeten alaihissalam har nämnt att det är en hycklares egenskap att bryta sina avtal. Så ingår man ett avtal så ska man hålla det. Tajib, rent teoretiskt, om man nu skriver ett sånt avtal och kvinnan säger till exempel avtal, jag gifter mig på villkor av att jag får fullborda mina studier. Hon studerar på distans till exempel. Villkor att jag ska fullborda mina studier. De gifter sig, efter en vecka säger mannen du ska sluta studera. Han bryter avtalet. Vad är det som händer då rent praktiskt? Vad säger ni? Hon har rätt att upphäva äktenskapet. Alltså, för han bröt avtalet. Och det är jätteviktigt. Vissa bröder, hadahum Allah och alla väljer dem, de tar lätt på de här sakerna. Det är lugnt. Skriv på sen, halas, skiter i. Nej, islam, man håller sina avtal, man håller sina löften. Det är en hycklares egenskap att bryta sina löften och avtal. Om du inte kan gå med på dem, skriv inte på dem. Eller skriv inte på avtal och löften som du inte kan hålla. Som inte är rimliga. Det är jätteviktigt att hålla dessa avtal och dessa löften. Och det som jag nämnde då innan är att de här, det här villkoret, äktenskapsvillkoret, att om du skiljer dig så ska hon få 100 000 till exempel. Det är ett villkor som varken går för eller mot islam, utan det är ett äktenskapsvillkor. Och då måste man hålla det villkoret. Att hon har rättigheten att få den här summan om du skiljer dig från henne. Okej? Okay? Men sen är det tvärtom. Om hon vill skilja sig, då får hon inte de här pengarna. Då blir det skuld. Då blir det någonting annat som vi kommer att tala om senare. Men just att man då håller dessa avtal och dessa löften. Avslutningsvis, bara lite kort saker relaterade till själva vixen. Det är rekommenderat för imamen att läsa khutbat al-haja. Khutbat al-haja, den som imamen brukar läsa i fredagsbönen. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Till slutet och sen de här tre verserna: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Och så vidare. Det här är rekommenderat att läsa innan vixen. Och sen som vi sa, så säger då imamen, den som viger dem, eller el-wali, att jag gifter bort min dotter till dig, eller vigselförrättaren säger då till walin att han ska säga till mannen: jag gifter bort min dotter till dig. Och då så säger mannen qabilt, jag accepterar. Och kvinnan säger accepterar, man har två vittnen, och då är vigseln färdig. Och vigseln är väldigt enkel, väldigt simpel i islam. Eller den tar max 3 minuter. Då har du dragit ut på den. Eller 2-3 minuter tar den. Men subhanallah, här har också folk kommit in med kultur och tradition och gjort massa bid'ah, massa innovationer. Häromdagen en kille, han sa: är det så här enkelt? Ni har gift mig, det tog 20 minuter typ. En imam satt och babblade i 20 minuter, tog det för att gifta sig. Och det hör inte hemma i islam, subhanallah. Att man säger du måste hålla pappans hand, du ska repetera det här 3 gånger till exempel. Det är helt, vad har det med islam att göra? Eller att de säger el-fatiha, vi ska läsa el-fatiha. Och till och med, och innan, i vissa kulturer, de kallar vixel för el-fatiha. En orid aktub el-kitab, säger jag. Jag vill läsa el-fatiha. Vad då läsa el-fatiha? El-fatiha, du läser i bönen. Att läsa fatiha har noll med vixel att göra. Ingen hadith, ingen koranvers, ingen av sahaba har sagt att man ska läsa fatiha när man gifter sig. Ingen av de 4 lagskolorna, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmed, har sagt att man ska läsa fatiha när man gifter sig. Det är en bid'a, en innovation. Det ska man inte göra. Och subhanallah, de läser inte khutbat al-haja, som är sunna, de läser al-fatiha. Och till och med, jag har varit med där de tror att vixen, den är inte fullbordad tills vi läser al-fatiha. Det är fel. Och vissa av dem här, de läser fatiha vid alla munasabat. Vi går till graven, al-fatiha. Efter bönen, el-fatiha. Efter bönen, inte i bönen. När vi gifter oss, el-fatiha. Man ska äta mat, el-fatiha. Jag vet inte vad. Nej, det är inte bid'ah, innovation. Jag hör inte hemma i islam. Så, khutbat al-haja. En annan sak som också här, en fråga ofta dyker upp. Måste man skriva ner själva vixen? Måste man ha det på kontrakt? Vad säger ni? Eller räcker det med att det är muntligt? Precis. Det finns ingenting i islam som säger att man måste skriva. Alltså om du kollar på profetens vigslar, de skrev inte. Men det är bra och det är bättre. Man har det skriftligt när man gifter sig, vem som var vittnen och så vidare, hur mycket man har äktenskapsvillkor. Det är bättre att man skriver ner det. Och sen har vi också en annan fråga. Är det sunna med vigselringar? Haram, det är bid'ah, nah, precis. Det är inte tillåtet och det hör inte heller hemma i islam. Det är också någonting som folk har hittat på och tagit efter andra kulturer och religioner. Som jag tror i kristendomen, där man ska ha liksom ringen på ett visst finger, vilket då tyder på att man är gift, och det tyder på kärlek. Och de tror att man får otur om man tar av den här ringen. Och det är till och med kyrka tror på liknande saker. Så det hör inte hemma i islam. Och ännu värre om det är en guldring. Det är mycket sorgligt att se muslimska män som har en vigselring av guld. Han har samlat här på 2 haram. Ett, att han har vigselring som inte är tillåtet, för att det har inte hört hemma i islam, och det finns den här tron bakom det. Och att det är guld också. Så det behövs inte heller, man ska inte ha det. Men att mannen köper smycken till kvinnan, hon får en ring, inte vigselring, en ring, det är tillåtet. Så det ska man också då undvika. Men som vi sa, att viga sig, gifta sig är enkelt i islam. Det är inte komplicerat, men folk har hittat på de här sakerna. Och ibland, vad jag misstänker, att de här imamerna som kommer och gör massa bidda och sånt, de gör det för att de ska få egentligen valuta för pengarna. När imamen, han kommer, han vill ha, imamen vill ha kanske 2000 spänn för att viga någon. Och det är lite pinsamt att han tar 2000 spänn för någonting som tar 2 minuter, eller hur? Lite så här, lite mycket, eller hur? Så han måste safta på, han måste komma med någonting. Hitta på lite saker som de andra inte kan göra. Så han känner att de får valuta för pengarna. Jag tror det är lite det som ligger bakom. Att de ska känna, wow, den här imamen, han kommer och gör jättemycket saker. Men det är inte sunna. Det hör inte hemma i islam. Så alhamdulillah, om Allah underlättar för oss. Amin. Och vi avrundar där för idag och kan ta lite frågor om det finns några sådana. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. En viktig fråga här. Måste man ha en vigselförrättare eller räcker det med walin? Man måste inte ha en vigselförrättare utan det räcker med walin. Lamin.
Vi nämnde det här med att det är kvinnor som